podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Save my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan. Avsnitt 107. Och jag undrar, Anna, när vi drar igång det här avsnittet. Efter Australiens GP, som vinns av Carlos Sainz, så undrar jag vem som egentligen ska vara gladast. Carlos Sainz för segern, eller Sergio Perez för att James Vowles inte är teamchef i Red Bull och borde switchat Perez och Verstappen mitt under racet.
Ja, den hade man ju velat se faktiskt. James Vowles. Hade han gjort det switchen under race? Ja, det får han ju inte. Nej, jag tycker nog att Carlos Sainz är den som ska vara gladast över sin seger, över att han har en tredje plats, en blindtarmsoperation och en seger. För han har ju ingen styrning till nästa år, och det han gör är ju och höjer marknadsvärdet på sig själv. Och kan det kanske vara så att någon som heter Christian Horner och än så länge är teamchef hos Red Bull ser någon potential i det kanske?
Mm. För det jag alltså då refererar till är ju som den här helgen började, med att Alex Albon kraschar i första träningen, vilket leder till att James Vowles, utan att tveka, utan att blinka, bestämmer att sorry Logan Sargeant, Alex kommer köra din bil trots att han kraschade sin, för att de hade inget reservchassi.
Nej.
Och i racet sen så skete sig för Max Verstappen. Det brann i bromsarna. Och jag undrar om han inte var sugen ändå. Tänkte Perez. Bara tänk dig scenariot. Perez går in första depåstoppet. De bara, nej, vi sliter ut dig. Låter Max köra din bil nu.
Ja, det hade varit rätt
kul. Det kanske hade varit något som Max, som James Vowles hade tänkt på.
Jag tror inte. Men, alltså,
men det var ändå ett friskt beslut, va?
Jag tycker att det är ett korrekt, fullständigt korrekt beslut. Alltså Williams har ju legat efter under vintern i år. De har alltså inte hunnit få fram något reservchassi. Och de hade ju egentligen inget alternativ. För att sett till förarnas resultat i det där teamet så ligger ju Alexander Albon, alltså chansen att han ska ta poäng är ju betydligt större än att Logan Sargeant gör det. Och Sargeant tog en poäng i fjol, och den tog han ju för att två andra förare diskades. Det är inte så att han har kört in på poängplats på poängplats på poängplats, medan Alexander Albon har ju överlevererat tidigare år, och han har också varit bäst av de två under årets säsong. Så att där måste ju James Vowles tänka på teamets bästa, för det är ju så otroligt jämnt i konstruktörsmästerskapet. Så att en sån här bana som kanske går lite utanför mainstream och gör, där man kanske kan plocka några viktiga poäng, det kan ju vara så otroligt viktigt i det här ekonomiskt så viktiga konstruktörsmästerskapet. Jag menar, Haas tog en poäng i lopp två, och då var det så att det var Racing Bulls, Williams, Sauber och Alpine som låg bakom på noll poäng. Så Vowles såg ju sin möjlighet här att kliva fram och ta några poäng i Williams för att inte tappa. Nu lyckades inte Albon med det. Men vad sjutton, han måste ju ta alla möjligheter han får. För att i nuläget är det faktiskt så att det är fortfarande tre team som står på noll poäng. Williams, Sauber och Alpine. Medan Haas plockade tre poäng till. Så att,
Men det var nära ändå för Albon. Nu med två DNFs, en på Verstappen och en på Hamilton. Och att det var de två som är också de som inte går i mål efter att de är liksom De är ju definitionen av stabilitet och målgång, classification som det heter på F1-språk. Men det var ju nära, för Albon blir 11 efter de här. Det var en rolig kamp mot Haas-bilarna. Vi kommer väl dit, men det händer så mycket i det här racet så att det är knappt att man vill nämna det som hände i kval och allt det där innan. Men Sargent var en teamplayer också i alla fall. Han surar inte ihop för det där, va? Ingen amerikanskt vansinne för att Albon kraschade och att det var han som fick sitta ut.
Alltså jag undrar lite grann vad som hade hänt om det hade varit hos Aston Martin.
Ja, ifall det hade varit Alonso som kraschade och de inte hade haft någon reservchassi. Ja, det är en väldigt rolig tanke att leka med, för att det är inte lika säkert.
Nej,
även fast det är så pass tydligt att den ena är bättre än den andra.
Vad hade Lance Stroll gjort? Har han gått till pappa och gnällt, eller?
Ja, det får vi väl ändå gissa på. Kvalmässigt annars så var det ju så. Verstappen tar pole efter att det i både Q1 och Q2 såg ut som att det här kan bli något annat. Det kan bli något att bita i för Red Bull och Verstappen efter att Ferrarisarna körde bra. Men sen så pangade han in ett riktigt pangvarv i Q3. Och det var ingen snack om saken för Max Verstappen att ta pole. Kollegan i Red Bull, Perez, åkte däremot på en bestraffning i kvalet. Ja, men efter att ha kört för sakta framför Hulken.
Ja, och jag var ju lite så här inför här och pratade om Hulken. Det är en förare du ska ha koll på, för han brukar ta poäng i Australien, och jag hade nog förväntat mig att se honom betydligt högre upp i kvalet. Och när jag satt och tittade på kvalet, den här incidenten såg inte jag, så jag var rätt förvånad över att Hülkenberg låg så långt ner. Och när jag hörde liksom hans uttalanden efter kvalet, så var han ju själv också så att det fick inte riktigt att stämma med bilen och så vidare, och balansen var inte riktigt där. Han nämnde ingenting om detta, så att jag var lite förvånad faktiskt över den här incidenten. Men på något sätt så, ja, Sergio Perez, är det återigen den här pressen som börjar bli tung på dina axlar?
Och det blev ju ändå så att det påverkade ju rätt ordentligt, eftersom att han blev av med 3 platser och hade startat högre upp då, nu när det sen kom till race och Max Verstappen blir omkörd av Carlos Sainz. Och man, alltså jag har inte haft så där mycket puls på länge i Formel 1. Jag satt och kollade på det och flög upp. Kom igen då, Sainz! Bara för att det skulle bli liksom, för att det var lite racing i toppen. Och att någon faktiskt körde förbi Verstappen. Och det var liksom riktig feeling att så här, aha, är vi här nu? Formel 1 2024. Kan det vara kamp? Ja, och sen så såg man ju, nej, det ryker ur Verstappen, det ryker. Det var inte därför, det var inte för att det var jämnt och att Ferrari har kommit i kapp, utan Verstappens bil var paj och bromsarna brann. Eller var det bromsarna som brann?
Ja, det är det som man har fått reda på. Det har ju diskuterats lite fram och tillbaks om man har fått in någonting där i bromsluftningen så att säga, som gjorde att det blev som det blev. Men han gnällde ju redan innan på att han hade dålig balans i bilen, och bilen såg inte riktigt ut så som vi är vana att se den när Verstappen kör den. Men å andra sidan, det har jag ju sagt 100 000 gånger tror jag, att det gäller ju inte att bilen är snabb om den inte går i mål. Det här var väl egentligen, på något sätt tycker jag ändå att det var uppfriskande att vi fick
jätteuppfriskande, Anna.
Ja, men alltså vi fick den här fighten i början. Man fick fighten i början av racet. Det hände rätt mycket. Sen blev det lite stillastående. Vi var inte alls samma galna kaosrace som vi fick förra året. Men jag tycker ändå att trots den tidiga timmen så gällde det att vara med. För det gick liksom inte att titta på någonting annat här eller ha koll på någonting mer. Ibland så får man ju försöka att göra 3 saker samtidigt, men det var ju helt omöjligt vid det här tillfället. Men du, har du funderat över hur mycket den här blindtarmen vägde egentligen?
Ja, jag har tänkt väldigt mycket på det där, och jag undrar om det är liksom lång kölista nu till blindtarmsoperationsborden efter att Sainz plockade bort blindtarmen, blev ett par gram lättare, kvalade som bäst efter Verstappen och sen plockade hem ett race. Många har ju skämtat om det, att de vill göra samma sak nu. Norris framförallt kanske. Och det är ju intressant att det är sådär. Men alltså vad starkt det är av Sainz ändå. Att komma och kvala bättre än Leclerc. 2 veckor efter att han opererade. Han fick ju en vecka på sig. Det var ju som vi sa förra avsnittet att det var ju tur där att han fick en extra vecka på sig att återhämta efter att han gjorde den där blindtarmsoperationen. Jag är så mycket närmare att säga blindtarmstransplantationen hela tiden. Jag måste stanna en sekund istället för att säga blindtarmstransplantation. Ja, men något lyckades... organ han inte ska transplantera så är det väl blindtarm i alla fall.
Jag tänker det. Jag lyckades ju tidigt på morgonen där skriva blinddarm på tyska. Jag fick lite skit för det också. Det var... Det var fel språk, fel huvud.
Är det något du ska ha skit för, Anna? Det är att du blandar dina modersmål. Aha, att du inte vet om du är tysk eller svensk ibland.
Nej, uppenbarligen. Ja,
heter det blinddarm?
Nej, blinddarm heter ju darm, så det är blinddarm. Och då hade jag missat bytt ett T mot ett D, eller mina fingrar. Så kan det ju vara med den här blindtarmstransplantationen.
Som heter appendix på engelska, tror jag.
Ja, appendix.
Vilket är jäkla sjukt, alltså.
Mycket snyggare.
Jag tänkte när den här helgen började och man fick reda på att Sainz skulle köra. Stygn och lim och liksom innanmälet på den där spanjoren. Att det liksom kan fara och flyga de där jävla G-krafterna. När han svänger och gasar och bromsar och att det finns massa yta där kroppen åker omkring.
Alltså det gör framförallt, det är väl imponerande. Alltså jag tänker att när han väl har kommit ner i cockpit så sitter han ju rätt fast liksom. Men man vet ju själv om man har operationsär att röra på sig och sätta sig i den där stolen. Det måste göra skitont på rent svenska. Och nummer 2, han har inte tränat någonting på 10 dagar. Han har inte kunnat... sitta i en simulator ens och köra där, utan han hade verkligen legat på rygg i 10 dagar och sen gå in och inte bara göra liksom ett kval utan 3 träningar, 1 kval och sen dominera ett race. Det tycker jag ändå var imponerande. Samtidigt så är det ju så att i och med att Verstappen försvann så hade han ju fri luft och nästan ingen trafik. Så han kunde ju verkligen lägga upp racet så som han ville ha det. Han fick det ju verkligen som i en presentask. Bara så som han ville ha det. Så att, jag tror att det var lite lättare för honom fysiskt. I och med att han inte var inblandad i fler kamper än den just som du njöt av. Och hoppade upp ur soffan på.
Ja, det är ju många sådana där grejer. Det är ju såklart att man kan... ta ner den här glädjen till att det är någonting annat som händer, vare sig man, vilket team man än håller på, bortsett från Red Bull då, men att det faktiskt är något nytt som sker är ju kul under en sån här liksom F1-epok när Verstappen vinner allt som går att vinna i princip. Så jag väljer att liksom bortse från det, för att man skulle ju kunna tänka så här, ja men om Verstappens bromsar inte hade brunnit, hur hade det sett ut då? Men nu är det ju inte så, Anna. Det här gillar du ju. Vi kan ju inte spekulera i hur det hade varit eftersom att det har inte varit. Det som faktiskt hände var ju att Max fick dra tillbaka bilen efter 3 varv och Sainz låg det framme. Så det är ju faktiskt det vi kan prata om ju.
Ja, men det är det ju. Och jag tycker det är ändå... Ja, men det är otroligt uppfriskande som vi konstaterade precis. Och sen så, det som är spännande att se lite grann är ju också här att Sergio Perez hade ju ingenting med någon seger att göra överhuvudtaget. Och frågan är om det är så att Ferraris... styrka den här helgen och Red Bulls lilla tapp ligger i att det är en väldigt, väldigt specifik bana. För det kan ju vara så, det pratade vi om redan inför förra veckan, att Melbourne just är en bana där team som kanske inte lyckas så jättebra på andra banor kan överraska. Det har vi sett flera gånger i historien. Och här var det också så himla typiskt, för det var så väldigt mycket problem med graining och med däcken. Så man behövde köra och hantera däcken på ett väldigt, väldigt bra sätt för att de skulle vara i rätt arbetsfönster. Så att det var många sådana saker. Och är det som ligger bakom Ferraris framgångar? Eller är det så att de har tagit ett steg närmare? Det lär vi få ett svar på i Japan om ett par veckor, eftersom Japan är en bana som är otroligt krävande för förarna.
Mm. Ja, det är ju en speciell grej att jämföra Ferrari mot Red Bull med Verstappen och jämföra Ferrari med bara Perez.
Ja, det är en otrolig skillnad.
Ja, det känns ju som att man är chanslös med det vi sett hittills. att man är chanslös mot Verstappen, men Perez känns nästan chanslös mot Ferrari även fast han har kommit tvåa och sådär. Så det är ju ett intressant läge och ett Red Bull som behövde förlita sig på Verstappen eller på Perez det här racet när Verstappen fick DNF-a sin bil. Men ja, alltså väldigt, väldigt, väldigt imponerande av Carlos Sainz med tanke på allt som har hänt honom och hans fysiska situation då efter blindtarmsoperationen. Men 1-2 för Ferrari. Det var inte någon snack om att det var Sainz som skulle vinna. Det var aldrig någon fight från Leclerc på något sätt. Även fast man känner att Leclerc är den som ska vara nummer ett i det här teamet.
Nej, han fick inte alls till det, kändes det som. Det kändes som att det handlade om Carlos Sainz. Jag tyckte att han...
Och hela helgen?
Ja, men det kändes som att han låg på en helt annan nivå faktiskt än Charles Leclerc, som jag hade förväntat mig skulle vara bättre. Samtidigt, så någonstans... Alltså jämför vi Charles Leclercs säsongstart i år med den i fjol, så är han ju betydligt bättre med nu. Så att han kanske bara behöver ha lite längre startsträcka.
Ja, det är mycket med det här med att det är Sainz som vinner och att det är han som ska lämna teamet och att han kvalade bättre än Leclerc här. Det är mycket, det är lite så här domino-feeling här, att det är en bricka som faller framåt på ett sätt och Sainz påverkar sin framtid här. Det känns som att så mycket som, det blir så stora proportioner på att vinna ett race för Sainz med det som står i potten för han framåt, så att säga.
Ja, alltså han kör ju verkligen för sin framtid. Det känns inte som att han kör för Ferrari. Han kör för sin framtid i Formel 1 och för att den ska bli så bra som möjligt. Och han måste verkligen nyttja varje situation som han har möjlighet att nyttja.
Och det var aldrig något snack om saken för Vasseur att behöva ta något beslut kring att så här... Men det tänkte man ju också lite så här, nu är Verstappen borta och så är det Sainz och Leclerc som ligger där bakom. Hur kommer det bli om Leclerc är lite snabbare fast Sainz leder? Vad kommer det bli för ställningstagande från Vasseur som har sagt att de här två ska få racea under hela säsongen? Men med tanke på de besluten som har tagits med att Sainz ska få dra och att Leclerc ska stanna och allt sådär. Men det behövde vi inte se. Men det blir en 1-2 för Ferrari, vilket ju ytterst känns sällsynt i dessa tider, va? Och det bakom...
Det har väl inte hänt sedan i Bahrain 2022, var det inte så?
Det har väl hänt sedan nästan aldrig, känns det som. Men ja, så är det ju. Och där bakom så var det dubbelt McLaren. Och det är inte heller sällan skådat. Det är sällan skådat.
Vad menar du nu? Att det inte heller är sällan skådat eller att det är sällan skådat? Vad ska jag svara på?
Jag menar att det är sällan skådat. Jag korrigerade mig där.
Du korrigerade.
För det är ju så. De är ju inte alltid trea och fyra.
De är definitivt inte alltid trea och fyra. Och i det här fallet så var det väl ett steg framåt för McLaren. Som kanske inte riktigt har legat där de hade haft förväntningar på att de skulle ligga inför den här säsongen, med tanke på hur de avslutade den förra säsongen, så har de ju kanske legat lite efter sina och många av fansens förväntningar. Men i Australien så... Ja, men det är ju så att i och med att Verstappen försvinner så plötsligt kliver upp nya, och då är det ju härligt att McLaren är ett sånt team som faktiskt är där när de behöver ta poängen. För i kampen om konstruktörsmästerskapet så måste man ju verkligen maxa när Verstappen inte gör det.
Ja, och det var ju ett hemmarace också för Piastri, som jag tror har... det senaste var någon australiensare som hade en bra toppplacering, så var det fjärde plats också, att han delade Piastri. Det var ju bra och kul av honom att komma så pass högt upp i sitt hemmarace. Men fjärde plats för honom, tredje plats för Norris. Norris var väl ändå, han var väl ändå med ett tag, Norris. Och där var det ju swap positions också på de där två. Piastri låg ju före Norris. Men där togs det beslut från teamchef att de skulle byta positioner på varv 29. Nu var det väl för att Norris hade fräschare däck där och då, va?
Det handlar om däcken. Vi kan väl notera nu också att Lando Norris är väl den förare med flest pallplaceringar i historien som aldrig har tagit en seger. Han kliver om Nick Heidfeldt där, va? Om jag inte minns helt fel.
14 stycken podium utan seger. Innan så var de delade med 13 stycken, han och Nick Heidfeldt. Men nu är Norris den i F1-historien som har tagit flest placeringar på podiet utan att ha vunnit ett race. Och det kan nog fortsätta lite när han har både Ferrari-bilarna och Red Bull-bilarna som känns aningen hetare, va, än Norris i sin McLaren, även fast de närmar sig. Och det var ju så att Leclerc var ju 2,3 sekunder bakom Sainz. Sainz sakta väl in lite mot slutet. Och sen var 6 sekunder bakom ungefär Norris. Sen var det 30 sekunder ner till Piastri. Så det var ju en topptrio där det var tajt och sen lite längre ner till fyran.
Jag tycker det är väldigt charmigt där när Sainz pratar sig till över radion att ska vi inte sakta in lite här så får vi en bra foto-option när båda bilarna rullar mot mål. Snacka om att till och med förarna börjar tänka i sociala media möjligheter liksom.
Ja, men Sainz ändå hade glömt bort att han skulle sjunga sin Smooth Operator Song. Han blev påmind av på radion.
Ja, det kommer till och med jag ihåg.
Ja, mekanikern. Ja, och då får man väl ändå kanske ge Sainz där att han hade mycket fokus på annat, även fast han då verkade vara redo att det skulle vara bra photo ops, att han ändå glömde bort att sjunga Smooth Operator så dåligt som man gör och tråkigt som man gör, för att det är en gimmick som är så lam alltså.
Yes, we have it. P1 baby, P1 baby Shark.
Good job, Carlos.
This is amazing. Thank you, guys. Thank you.
Unbelievable.
John. Life is a roller coaster. Eh?
It is.
Life is incredible. Sometimes. Anyway. Thank you, Ricky. Thank you, Ferrari. Forza.
Was a smooth operator.
Oh, I forgot.
Jag kan inte ens höra den låten nu utan att tänka på Carlos Sainz.
Smooth Operator. Och när man googlar upp Smooth Operator så ser det, är det Ferrari-färger också. För man får upp videon med Said som gjorde den där 1984. Och det är röda färger där bakom. Så det kanske limmar med Ferrari och segern. Men nog om denna skitlåt och framförallt skitgimmick. Men Anna, du vill sjunga på låten också.
Nej, det vill jag inte. Men det är lite kul för jag gjorde också samma googling som du. Och då, den första så finns det så här på Google. Vilka frågor kan du ställa? Och den första frågan är, what is a smooth operator?
Ja, okay, du kan och då väl... står det.
Ja. A person who accomplishes tasks with efficiency and grace, especially one with verbal skills.
Ja, verbal skills. Alltså en person som utför uppgifter med effektivitet och särskilt med verbala färdigheter som är övertygande i mellanmänskliga relationer, förhandlingar och så vidare. Ja, det är sciencen.
Ja, effektivitet och gras. Alltså effektivt och snyggt. Det är kanske det han gör.
Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är en av de tråkigare gimmicksarna som finns i sportvärlden. Men det är likväl en gimmick.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, en av de andra stora grejerna som man måste gå in på efter det här är ju det som hände på det näst sista varvet när Alonso bromsar så pass mycket att Russell inte fattar någonting och sladdar ut och kraschar och lägger sig mitt i körbanan och ropar efter red flag direkt. För att fatta den paniken, att ligga på sniskan, på tvären, med liksom sidan upp i luften, jag var på väg att säga, med liggandes i 45 grader vinkel, men det vet jag inte om jag kan säga rent matematiskt, så är det väl fel, men han ligger liksom med två hjul upp i luften och ropar efter röd flagg.
Red flag, I'm in the middle of a track.
Okay.
Red flag.
Red flag, you got Stroll.
Red. I'm in the middle, red. Fucking hell.
Ja, alltså, panik. Det såg dessutom otroligt otäckt ut. Innan man liksom hade sett situationen och sett honom kliva ur bilen där, så kändes det som att det där kunde gå riktigt illa. Det var ju verkligen en sån höghastighetssmäll som man helst vill slippa se. Och nu fick vi väl se två stycken den här helgen på nästan exakt samma ställe då, tänker jag på Albon och Russell här. Mm.
Men man fick se det i, alltså, produktionen var ju lite efter. Man fick ju inte se hela kraschen först då när det hände, utan man såg då att Russell hade kraschat när han gick in i barriären och sen studsade ut i banan igen och sen la sig på sniskan. Då såg det ju, wow, vad allvarligt det här ser ut. Sen fick man ju se reprisbilderna. Han hann ju bromsas upp, han bromsades ju upp av Alonso först, men av gruset och sen av barriären innan han sladdade ut på banan igen. Men att läggas så där på sniskan, mitt i körbanan, när man vet att det kommer bilar bakom, för det är ju ett snabbt parti där i de kurvorna när man bränner höger och i ganska hög fart innan man tar den här långa delen, den här långa snabba kurvan som är lång och svänger lite grann. Men det som man ska ta med sig här är ju att det var inte så att Russell tappade bilen helt självmant, utan framför honom så fanns det en spanjor som körde som bromsade extremt mycket tidigare än vad man är van vid att göra, och mycket skarpare och hårdare, för att han visste ju att Russell kom där bakom med DNF inför det där partiet, och det tog Russell lite off guard, eller hur?
Ja, det gjorde det ju. Alonso är ju en lurig jäkel med en räv bakom varje öra och en bakom nacken också, skulle jag säga. Så att han visste väl säkerligen vad han gjorde, men han gjorde det ju inte för att det skulle sluta på det sättet som det slutade, naturligtvis. Men han är ju, jag har ibland kallat honom för ladugårdsdörr, för att han är så bred. Och han har ju varit med i många såna där fighter. Alltså, jag minns ju redan när han körde han hade en otroligt tight fight med Michael Schumacher, tror jag var på Imola för väldigt, väldigt många år sedan, som är en sån där fight som man lite så här, småful fight, men ändå lite katt och råttalek, som man minns. Så han är ju duktig i de där lägena och ligger ju alltid på gränsen. Däremot så förstår jag att han själv kanske inte tycker att det var så farligt att han skulle bestraffas för det. Men jag tror väl att han med sin erfarenhet ser det där som ett vettigt sätt att köra. Russell har ju inte alls samma erfarenhet. Så han vart väl, som du säger, han vart väl lite liksom överraskad av den här situationen, för han hade nog inte tänkt att det skulle vara någon som gjorde på det sättet.
Nej, det är två förare som har växt upp och kört i olika eror av Formel 1. Alonso växte upp i eran och liksom kom in före DRS, där det var lite mer liksom tjuv och rackarspel, vad man behövde göra inför kurvor och sådär, och jag tror att man körde mycket hårdare mot varandra förut i just det där som han gör, att han bromsar så pass mycket tidigare än vad man gör alla andra varv för att då ställa till det för Russell. Och om det var så att jag sa förut att det var på näst sista varvet, så sa jag ju fel, det var ju på sista varvet. För att om man då jämför, det har ju kommit ut massa bilder och diagram och staplar nu på hur Alonso körde, och på varvet före, när Russell var längre ifrån, så på samma ställe där Alonso bromsar in då i kurva 6, på varv 57 så kör han i 275 Alonso, och på varv 58 så kör han i 219. Så han har alltså bromsat in extremt mycket mer än vad man både förväntas göra och vad som är snabbaste sättet att köra på den här banan. Och Russell kommer ju in där bakom då och måste ju också, för han har ju planerat den här omkörningen, för han vet hur man kör i den här kurvan. Han har planerat, okej, nu kommer den här kurvan, förra varvet så gick det inte, men nu kommer det gå, jag kommer ha DRS sen och jag kommer kunna köra förbi. Men då är jag på väg att smälla in i Alonso och måste då manövrera bilen på ett helt annat sätt. Och så sladdar han.
Ja, och samtidigt så är det så att en förare som Alonso är ju oberäknelig, just för att han är så erfaren och har de här rävarna bakom öronen, så man kan ju inte räkna med att han alltid gör likadant. För han har ju ett register som ingen annan har, faktiskt, för att han kör ju för sina egna poäng. Han är inte ute och söndagsåker, då hade han ju aldrig kört Formel 1.
Mm, och sen är det ju då det som händer är ju att Alonso bestraffas med 20 sekunder. Och Alonso blev ju sexa i mål, men med den här bestraffningen på 20 sekunder så blir han åtta. Det är ganska stor skillnad. Micke Krack, teamchefen i Aston Martin, sa ju att man får acceptera det här. Så det känns inte som att de, även fast Alonso tyckte att det här var patetiskt, så det var ingen överklagan i alla fall. Än så länge får man väl säga då, måndag 25 mars, när vi sitter här och babblar, du och jag, Anna. Men Alonso, han förespråkar ju att det är så här man kör. Jag har gått ut på Instagram, så han har ju sagt att ja, det är såklart att jag inte ville att det skulle bli något fel och farligt, men det här är ju som man kör. Jag är väldigt överraskad att det blev så här, och jag har hur lång erfarenhet som helst av racing lines och offra liksom, ja, eller vad ska man säga, entry speed i vissa kurvor baserat på hur man ska köra, och vi sparar bränsle, vi sparar däck, vi sparar bromsar varje race, så det är ju helt omöjligt att ta varje kurva exakt likadant hela tiden, säger ju han såklart då. Men det finns lite man kan... Ja, kör.
Ja, men å andra sidan, hade någon någonsin trott att Fernando Alonso skulle acceptera en bestraffning utan att tycka någonting annat? Nej.
Såklart inte, va? Och då tar han upp lite klassiska dueller som har funnits tidigare. Och då, jag tänker bara så här. Ja, han bromsade på det här sättet. Nu var det ju så att han bromsade extremt mycket hårdare än att ligga och bromsa upp farten. Så där. Det var ju så pass stor skillnad då, som ett överraskningsmoment. Men Magnussen blev ju hyllad i Saudi för att han låg där och bromsade upp så att Hulken skulle kunna komma och köra förbi. Och Perez i Abu Dhabi, när Verstappen vann första titeln, försvarade ju som att livet hängde på en skör tråd. Men nu bestraffas Alonso.
Ja, men det beror väl på att det är ett väldigt snabbt ställe på banan. Och när han bromsar in så kraftigt och bakomvarande bil inte är med på noterna, så finns det ju en risk. Jag menar, när han förändrar bromspunkten med 50 meter eller vad det nu kan handla om, så finns det ju en risk att bakomvarande bil inte har koll, vilket gör att med de hastigheterna så kan ju en sån olycka sluta väldigt, väldigt illa. Så att
ja. 275 versus 219 alltså på varv 57-58. Jag kan väl bara tänka hur det är själva. Skillnaden på 75 km i timmen och 19 km i timmen om man åker på en liten grusväg, kanske, va? För att förstå skillnaden. Eller hur?
Ja.
Sen har vi det här med Sauber då. Framförallt att det är tredje veckan i rad, eller tredje racet i rad, där de inte kan byta vänster framdäck i det här teamet. På både Bottas och Joe. Vad är det de håller på med?
Ja, det är en fråga de bör ställa sig själva, kan jag tycka. Alltså, en gång är ingen gång. Två gånger är en vana. Tre gånger är ju bedrövligt. Alltså, det är ju riktigt bedrövligt. Det får ju inte hända. Framförallt inte team som står på noll poäng. De behöver ju allt de kan få. De kommer inte få så många chanser att ta poängen, så de har 17 inte råd att tappa dem på höger framdäck.
Och så sa jag höger, var det inte vänster?
Ja, förlåt.
Jag kanske sa fel.
Oavsett vilket,
skitsamma egentligen.
Oavsett vilket framdäck det är, de har inte råd att tappa poäng på framdäck eller bakdäck eller på att någon annan inte är redo med däcken i depån. De har inte råd att tappa någonting överhuvudtaget utan allting måste funka. Och det där sättet är naturligtvis inte okej.
Det verkar vara problem med bulten.
Ja, men då...
Bulten på mutterpistolen. Men det känns så jäkla amatörmässigt liksom.
Jo, men det spelar ju ingen roll vad problemet är. Man får ju inte göra samma misstag 3 gånger.
Nej, och det här efter Bottas som hade stor show på sociala medier inför det här helgen. Där han pratar om att han älskar sitt finska heritage. Men nu emigrerar han på något sätt till att bli australiensare också. Och han levde livets liv där nere, finländaren. Med sin blonda mallet och mustasch. Och det var massor med reklamkampanjer. Och han snackade för det ena australiensiska företaget efter det andra. Och en lång, välproducerad video om hur han har tagits emot med öppna armar. Och känner sig hemma lika mycket i Finland som i Australien. Den här Bottas, va?
Ja, det känns nästan ibland som att han gör en större grej av sitt liv utanför banan än på banan. Han har skapat sig liksom en image. När det inte funkar på banan så försöker han skapa sin image till att bli någonting. Nakna bakdelar och blont hår, den frisyren, bara överkropp. Jag vet inte riktigt om jag är superfan av den här social media Bottas riktigt.
Nej, det fanns ju inte, han har inte så heller så mycket att göra på banan eftersom att bilen verkar inte ge någonting. Och sen även om den skulle ge någonting så fatta och bara glida in där nu nästa race och veta att ja, nu ska vi byta däck igen och de 3 senaste racen har ni fuckat upp det för mig och för min kollega från Kina. Att det är inte så att det bara går åt helvete för en bil utan det är för båda Sauber-bilarna. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Vi hoppar till något som är roligare då. Haas, dubbla poäng för både Magnussen och Hulkenberg.
Jag satt ju faktiskt här och hade lite dåligt samvete för att jag sa förra veckan att ja, men det där kanske är en bra grej att hålla koll på. Liksom. Hulken brukar ta sina... poäng där nere, eller der Hulk som man säger i Tyskland. Han brukar ta sina poäng i Australien. Och sen så med det usla kvalet där han blir stoppad av Perez, tänkte jag, shit, jag har ju lovat någonting här som Hulken inte kan hålla. Men det blidde ju 2 poäng i alla fall med tanke på att det försvann så pass många bilar framför. Och så fyllde K-Mag på med 1 poäng till, så nu samlar de ihop 3. Det gör väl att de har 4 poäng i år och har lämnat då de här nollorna bakom sig, även om de nu fick stryk av Tsunoda som körde in 6 poäng på egen hand. Men det är väl positivt för Haas som nu har, alltså det framförallt det positiva är väl att i fjol så sjönk de ju varje söndag som en sten. I år så känns det ändå som att de har fått ordning på det här med söndagarna och jag tror ju att alltså Nico Hülkenberg, han kör ju för sin egen framtid där. Och det kan ju vara så att fortsätter han att leverera på den nivån så kan det vara andra team som blir intresserade av hans tjänster framöver. Och det är väl hans förhoppning för att förlänga karriären.
Mm. Kul att det går uppåt för hasarna och att nya teamchefen verkar ha gjort en del och att bilen, till skillnad från förra året där den var kvalstark och sen att den inte gick att köra någonting i racen, till att det inte går så himla snabbt i kvalen, men att i racen så går det kanon ju för dem båda. För att kvalmässigt så såg det inte så bra ut för dem, men med dubbla poäng i racet så får man väl säga en succé för Haas, va?
Ja, men det tycker jag. Och sen så faktiskt, de har ju kvalat bra tidigare den här säsongen också. Så att positivt, positivt skulle jag väl säga.
Kul för framtiden och framåt. Vill du säga någonting om att Lewis Hamilton också fick bryta loppet?
Nej, men jag började fundera efter när det var senast som Hamilton och Verstappen bröt ett race. Och då kom jag fram till att det måste ju ha varit Monza hösten 2021 när Verstappen körde bokstavligen över Hamilton. Så det var ju ett tag sedan och det var ändå ganska uppfriskande att se ett race utan de där två.
Ja, Ja, det var det ju verkligen. Skillnaden här var ju att de inte hoppade upp på varandra och bråkade om en seger och en världsmästartitel, utan att båda fick avsluta med tekniska problem, va? Motorn small för Hamilton, lät det som, när man fick åka med där. Att det var verkligen hur det bara smällde till och sen var det inte mycket han kunde göra.
Nej, och just tillfälligheten brukar ju vara en bra grej för Mercedes. Men just nu så tror jag att Mercedes och Toto Wolff är en av de, eller Mercedes Toto Wolff är en av de teamcheferna som sovit allra sämst efter Australiens Grand Prix, för att det han fick med sig därifrån var de mest huvudbry.
För dubbel DNF.
Ja, och teamet är väl fyra i konstruktörsmästerskapet. Man gjorde om allting på den här bilen och kände liksom efter testerna att vi är på gång. Det här kommer att bli bra, men efter tre race så känns det ju inte som att det här är en bil som kan vara med och slå som segrar. De har väldigt, väldigt mycket jobb att göra för att ta sig upp i närheten av team som McLaren, Ferrari och Red Bull.
Hamilton var inte nådig under helgen heller. Han var liksom, han var lost of words. Han hade inga ord för hur dålig han tyckte den här bilen var, när han fick frågor om hur progressionen var för den här Mercedes-bilen. Han känns inte kanonglad.
Inte riktigt, va? Hade du varit det?
Alltså nuvarande jag hade ju såklart varit glad av att vara förare i vilket Formel 1-team som helst. Jag hade varit glad av att bara få sitta i en bil en gång. Men jag i Lewis Hamiltons skor hade såklart varit som honom. Så jag förstår och håller med honom. Särskilt den här Hamilton som vet att han ska dra åt helvete efter den här säsongen från det där teamet. Men du, nu ska du få plussa det här racet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Motorstoppet ger jag då till Mercedes och den här dubbla DNF:en, för de har huvudbry, kan jag säga, till Japan om 2 veckor. Frågan är vad de hinner lösa fram till dess. Ett plus, vilket också är underkänt, det ger jag till Daniel Ricciardo. Jag läste någon rykte om att han kanske inte har så stora möjligheter att hänga kvar i det teamet. Alltså, han ligger på 0 poäng än så länge. Han får stryk av Yuki Tsunoda. Och redan inför den här helgen så var ju Helmut Marko tydlig med att han inte accepterar den typen av resultat, utan han ville se en förbättring. Och då påtalade han att det gäller både Daniel och Yuki. Och Yuki levererade direkt. Det gjorde inte Daniel Ricciardo. Frågan är hur många race han får på sig innan Liam Lawson inte bara knackar på dörren utan öppnar den också.
Det var ju inte bara stryk av Tsunoda, det var ju storstryk av Tsunoda.
Ja, krossad.
Ja. 12 på Ricciardo ska sägas. Och Tsunoda efter alla bestraffningar och grejer blev 7. Mm. Ja, det är en bit upp för australiensan på som hade hemmaplan.
Ja, men just det att det är så himla jämnt där mitt i fältet. Det gör ju att en sån här riktigt bra race, där du plockar in 6-7 poäng, är ju superviktig. Och även att ta de här 1-2 poängen som var Nico Hülkenberg har lyckats plocka till sig. Liksom. Det kommer ju ha konsekvenser i slutet av säsongen. Man måste ta möjligheterna när de dyker upp. För man kan inte vara säker på att de kommer 2 gånger. Ja, 2+. Godkänt ger till Haas då, som plockar hem poäng igen. Och 3+, bra. De går faktiskt till Tsunoda som biter ihop och är klart bäst i det där teamet just nu. Han inser ju också att han kör för sin framtid. Och det är kul när man levererar då. 4+ går till Charles Leclerc, som trots allt har gjort en betydligt bättre start på den här säsongen än vad han hade i fjol. Och någonstans så tänker jag att ja, han missade första startled, men jag tror att det kommer. Och jag hoppas att det kommer. Och 5+ måste ju gå till Carlos Sainz.
Tack för de plusen, Anna. Nu ska ni få lite småstats efter den här helgen. Nästan alla rekord innehas ju nu av Max Verstappen, som det känns, med tanke på hur Formel 1-världen utvecklas med fler race, så att det blir ju lättare för honom ju fler race som körs, desto fler rekord är det up for grabs så att säga, och lättare för honom att ta. Men i och med att han DNF-ade nu Max Verstappen och inte gick i mål, så är det ett rekord som är intakt, som Verstappen såg ut att gå förbi. Och det handlar om antal race i rad med poäng för någon. Då hade Verstappen kommit upp i 43, men Hamilton har 48 mellan 2018 och 2020. Verstappens stannar nu här på 2022 Imola till 2024. Saudi med 43 race i rad med poäng. Så nu får han börja om med en ny streak från och med Japan. Sen är det en till grej som är lite rolig. Det är att Max Verstappen har fortfarande inte vunnit ett enda race på en söndag under 2024. Det är du. Han har problem på söndagar.
Ja, framförallt de första två veckorna. Hur många måndagar har han vunnit race då?
Ja, det får vi väl se. Men en sak som är säker är att söndagar har han inte bevisat att han klarar av att göra det under 2024. Sen har vi en annan liten rolig stat här. Eller ja, intressant stat i alla fall. Alla gånger som Sainz har vunnit ett race så har Russell crashat. Russell har crashat. Silverstone 2022 vann Sainz. Russell crasha. Singapore 2023, Russell krascha. Och nu Australien 2024. Dessutom, de här två senaste gångerna som Sainz har vunnit, så var det även så att Verstappen hade krångel och problem. Norris på podiet också. Så det är några sådana där grejer som står i linje med varandra. Och sen nämnde ju du det förut, att Norris nu är ensam rekordhållare på flest podium utan seger. 14 stycken förbi Nick Heidfeld som ligger kvar på 13. Liten svenskoll behöver väl göras efter den här helgen, va Anna? För vi har en racevinnare i Formel 3 i Dino Beganovic.
Efter hans problem som han fick under premiären, han faktiskt var väldigt snabb och hade pole position men inte tog några poäng, så fick han ju faktiskt nu ta Sveriges första seger i den moderna Formel 3, och sin första seger också. Och det var väl otroligt positivt för Dino, som jagar bra placeringar för att hoppa upp till Formel 2 och steget under Formel 1 till nästa år. För hans målsättning är ju att vara i Formel 1 2026-2027. Så att, ja, 4 i F3-tabellen, 9 poäng från ledning, och väntar nu på Imola som körs den 17-19 maj. Och däremellan är det ett test också. Så att, vi håller tummarna för Dino, såklart.
Ja, givetvis. Och lite hemmarace nästan då för Prema-gänget. Kul, man kände verkligen på Dino när han vrålar över radion efter att ha gått i mål som etta i det där racet, att det här var riktigt gött för honom, och härligt att få stå högst upp och fira. Ja, det är... Ja. F3 alltså. Det är inte dumt att hänga med på Dino Beganovic-tåget. Jag rekommenderar er alla, ta er en titt när ni får chansen, för att här går tåget alltså. Upp mot F1 för Dino Beganovic. Sen var det mer svenskar som ställde sig på podiet.
Ja, vi hade ju den här märkliga miljonregnet över Indycar, en tävling som inte ger några poäng men massa miljoner. De hade haft ett långt uppehåll annars, och därför gjorde man ett helt annan typ av lopp där det var 12 förare som fick köra finalen, så att säga, och de körde sig 10+10 varv. Lite jippo kan man väl tycka. Det var det Marcus Ericsson tyckte också när jag pratade med honom inför det här. Han gick inte ens vidare till final, men det gjorde Felix Rosenqvist, som var snabbast av alla. Och sen tog han en pallplats också, vilket är teamet, hans nya team med Shank Racing. Det var väl deras första pole position som han tog den här helgen, va? Och sen så tog han en pallplats också och fick väl en 2,5 miljoner kronor för det.
Linus, inte tråkigt.
Nej, Linus Lundqvist var sexa också.
Mm, det båda gott för svenskarna i IndyCar också när vi snart är inne i april, som är månaden före Month of May, när det är full hula-baloo i IndyCar-cirkusen. Nu är det ingen race nästa vecka, och därför kommer ni nästa vecka få då kommer det vara nästa vecka som vi snackar upp Japans GP, som är racet som kommer härnäst. Tack för att ni har varit med oss än en gång, och håll hårt i era blindtarmar nu, för att jag tror att vi som inte racear, vi kan behålla dem om vi nu har fått ha dem så här länge. Tack och hej!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And you said you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.